Kan vi lita på evangeliet? Det är en grundläggande fråga som vi måste ställa oss nu inför studiet av Jesu person och gärning, som jag för avsikt att dröja vid en tid framöver. Men vad tjänar det till att läsa evangeliet om Jesus Kristus om vi inte vet om det som står där är sant? Och om inte evangeliernas vittnesbörd om Jesus är sant, så finns det heller ingen grund för den kristna tron. Kan vi lita på evangeliet? Det är en högst väsentlig fråga att ställa sig. Och det är en frågeställning som inte minst evangelisten Lukas tar på allvar. För i prologen till sitt evangelium, de första fyra verserna, så ägnar han sig åt att redovisa att han, såsom ett huvudsyfte för detta evangelium, för denna sin avhandling av Jesu liv, har just haft att påvisa hur tillförlitlig och hur tillförlitliga evangeliets berättelser är i alla stycken. Många menar att Bibeln är ju en gammal bok. Vem kan tro på den? Den måste väl ha förändrats under århundradenas gång. Tänk så mycket som måste ha lagts till och dragits ifrån under det att man har skrivit av och skrivit av och skrivit av. Men Bibeln, inte minst Nya testamentet, har en helt unik ställning i världslitteraturen. Och inte minst då i fråga om den antika litteraturen, alltså litteratur, samtida litteratur, när det gäller möjligheten att säkerställa ursprungstextens ordalydelse. Då ligger vi bättre till med Nya testamentet i vår hand än med någon annan bok ifrån den tiden. Det är två faktorer som man främst brukar peka på när det gäller att komma tillbaka till ursprungstextens ordalydelse. För det första, eftersom vi i inget fall äger originalen naturligtvis. Men då måste frågan inställa sig, ja men har vi några kopior då? Och i så fall, hur många kopior har vi? Utifrån förutsättningen att ju fler kopior vi har, desto bättre naturligtvis. Ju fler kopior vi kan lägga upp på bordet och jämföra, desto säkrare kan vi dra slutsatsen om att så här måste originalets ordalydelse ha varit. Och desto större överensstämmelse mellan de olika kopiorna från olika ställen, desto större överensstämmelse mellan dem, desto säkrare kan vi vara om ursprungstextens ordalydelse. Den andra faktorn som är väldigt viktig, det är frågan, ja men hur nära i tiden då ligger de här kopiorna ifrån originalet? Och då är ni säkert överens med mig också att ju närmare originalet i tiden som en kopia kommer ifrån, desto bättre. Ju längre tid som har gått mellan original och kopia, desto större osäkerhet måste vi tillmäta den kopian. Och nu förhåller det sig så att när det gäller antikens litteratur, det som skrevs århundradena omkring Jesu födelse, det förhåller sig så med all den litteratur att vi endast äger en handfull kopior om vi äger många. Och när det gäller avståndet i tiden från originalen till den första kopian, så är det åtminstone 700-800 år som oftast har förflutit innan dess man har hittat den första kopian. Ta till exempel Tacitus, den romerske historieskrivaren, som alla är villiga att erkänna som en första klassens historiekälla när det gäller att komma tillbaka till vad som hände i romarriket det första århundradet. Och han skrev sina romerska annaler strax efter det första århundradet. Han levde samma århundrade som Jesus Kristus. Men av Tacitus skrifter äger vi endast två fragmentariska kopior. Endast två stycken. Och den tidigaste av dem hör hemma på 800-talet efter Kristus. Så att det är 700 år mellan original och första kopia. Ändå så tillmäter man Tacitus väldigt stor betydelse. Och han ligger till grund av mycket det du har läst i dina skolböcker när det gäller antikens historia. Och vi skulle kunna dra upp många liknande exempel. Alltså ett fåtal kopior och med avståndet flera hundra år ifrån original till första kopia. Det borde inge väldigt osäkerhet egentligen. Men när vi kommer till Nya testamentet så är förhållandet helt unikt. Vi har fram till dagens datum hittat fler än 5300 kopior av Nya testamentet, delar av Nya testamentet eller hela Nya testamentet. Det finns ingen motsvarighet i världslitteraturen. Den kristne kan lägga upp över 5000 kopior på bordet och säga, kolla här, om du tvivlar på Nya testamentets ordalydelse. Här är 5000 kopior och mer. Och det fantastiska är att de stämmer överens. Fast de är spridda i geografin. Runt om hela romarriket där de har hittats. Så är överensstämmelsen dem emellan så stor. Att man med mycket stor säkerhet kan dra slutsatsen om ursprungstextens ordalydelse. Det finns några procents variation mellan kopiorna. Men där det finns variationer, där handlar det om såna marginella företeelser som på intet sätt påverkar betydelsen eller meningen i texten. Det är fantastiskt. Den kristne behöver inte skämmas för att han tror på Nya testamentets historicitet. För det andra, när det gäller dessa kopiors närhet till originalet, om nu Nya testamentet skrevs från så där omkring 45 efter Kristus, kanske Markus den första källan, till fram emot 70 år efter Kristus, så äger vi när det gäller Nya testamentet kopior som de äldsta bara ligger några decennier ifrån originalen. Ett fragment ifrån Johannes evangeliet hittades nere i Egyptens torra sand och har daterats till omkring 120 efter Kristus. Och när det gäller Lukas evangeliet som vi nu ska börja att studera, så äger vi en kopia av Lukas evangeliet från 175 efter Kristus och kanske någon osäkerhetsmarginal framåt i tiden. Men det betyder mindre än 150 år ifrån det att originalet av Lukas evangeliet skrevs, om det ungefär skrevs på 60-talet efter Kristus. Och vi skulle kunna fortsätta och räkna upp de tidiga nytestamentliga dokumenten som ligger bara några århundraden och några decennier ibland ifrån originalen, och man fortsätter att hitta kopior, gamla kopior som ännu inte ens har hunnit offentliggöras, fynd som kanske är äldre än de som jag nu har nämnt, och alla talar samma språk. Bevismaterialet är överväldigande, mina vänner. Om det finns anledning att tro på Tacitus, och det är ingen som vill ifrågasätta med något större allvar, så finns det egentligen tusen gånger större anledning att tro på Nya testamentets skrifter. Rent historiskt kan vi säga att vad som här står, det är faktiskt vad som en gång skrevs. Om du väljer att betvivla det som står där, så måste du göra det på annan grund än rent historisk grund. Och du må visserligen ha rätt att ställa dig frågan, ja, men kanske det är vad Lukas skrev en gång, men han kanske inte visste vad som var sant. Han kanske for med lögn, mer eller mindre medvetet. Men nu ska du betänka att Lukas och evangelisterna och övriga Nya testamentets författare skrev sina skrifter till en samtid som själva hade varit med och sett och hört Jesus Kristus. Och det skulle vara ganska svårt att få en sån litterär källa spridd och läst och reproducerad om folk i allmänhet visste att det var ett falsarium, eftersom de själva kunde kontrollera ifrån sin egen minne om Jesus verkligen hade sagt sådant eller handlat på det sättet. Det var inte där frågan låg, mina vänner. När Petrus stod upp på pingstdagen, bara 50 dagar efter korsfästelsedramat, och påminner Jerusalems invånare om vad som hade hänt med denne Jesus Kristus, vad han hade sagt och gjort, så var det ingen som invände emot dessa historiska fakta som man påminner dem om. Utan istället känner man styng i sina hjärtan, träffade av sanningen. Lukas, författaren till Lukas evangeliet, inger verkligen förtroende. Förresten, om du vill studera mer om just Nya testamentets historiska tillförlitlighet, så ska jag låta dig köpa en liten stencil för en krona bara på kyrktorget här ute, där jag bara har översiktligt fört ner de kriterier som gäller, jämförelse med annan antik litteratur, och liksom gjort en förteckning över de vägar som man har kommit tillbaka på grundtexten genom. Det är inte bara de här kopiorna jag har talat om. Det är också tidiga översättningar till andra språk som har gjorts. Och vi har hittat över 9000 sådana kopior av tidiga översättningar till latin, till koptiska, syriska, gotiska, och som har gjort tillbaka översättningar till grekiskan och på den vägen kommit tillbaka till grundtexten. Kyrkofäderna skrev ofta brev till församlingarna, och i sina brev så citerade de ifrån Nya testamentet. Och vi har hittat kopior av de breven. Och i de breven finns inte mindre än 36 000 nytestamentliga citat, med vars hjälp vi faktiskt kan rekonstruera hela Nya testamentet så när som på 11 verser. Och många andra vägar. Så det är med mycket stor säkerhet, mina vänner, som den kristne kan hålla sin bibel. Och nu har jag inte alls gått in på Gamla testamentet, men vi skulle kunna använda samma metod där. Och jag har nu inte alls talat om den arkeologiska bevisföringen som ytterligare skulle bekräfta sanningshalten. Den kristne kan hålla sin bibel i sin hand utan att skämmas och säga: jag står på historisk grund. Jag står på väldokumenterad grund när jag sätter min tro till historiciteten i det som här står skrivet. Med mycket stor säkerhet vet vi att detta är vad som en gång skrevs. Lukas bidrar till trovärdigheten. Han är den första kristne historieskrivaren. Enligt traditionen så var Lukas från Antiochia i Syrien, möjligen av judisk härkomst. Och han kom att bli kristen och kom att resa mycket med Paulus på hans missionsresor. Han var hos Paulus i Romfängelset när till exempel Kolosserbrevet skrevs. Och brevet till Filemon, där hälsar också Paulus ifrån Lukas, den älskade läkaren, som man kallar honom. Han anses ju vara författare både till Lukas evangeliet och apostlagärningarna, av den anledningen att båda dessa skrifter är ställda till en och samma person, Theophilus. Och i Lukas evangeliets inledning så refererar han till sin förra skrift som han har skrivit till sin vän Theophilus. Något som talar för Lukas författarskap, det är också det faktum att han mer än någon annan nytestamentlig författare använder sig av ett medicinskt språk när han skildrar till exempel helbrejda görelse under. Och prologen till Lukas evangeliet är avsedd inte bara att introducera Lukas evangeliet utan också apostlagärningarna. Det var två skrifter som hängde ihop i Lukas författarskap. Och Lukas sätt att använda grekiskan och använda stilistiska formationer avslöjar att han var en bildad man, att han var väl förfaren i också klassisk grekiska. Han skriver självständigt, personligt och stilfullt. Hans urval av berättelser i Lukas evangeliet nu avslöjar hans intresse för människor, särskilt de sjuka, de hjälplösa, de fattiga, de socialt utstötta, men också för kvinnor och barn. Han nämner särskilt 13 kvinnor som inte alls de andra evangelisterna nämner. Han skildrar gärna sociala relationer, berättar om hur Jesus var på gästabud i olika hem. Han visar särskilt intresse för sånt som har med vårt förvaltarskap att göra, med våra ägodelar, med rikedom, med fattigdom. Lukas är angelägen om att sätta in evangeliet också i ett världshistoriskt perspektiv. Och därför så börjar julevangeliet: det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud. Han för in världshistoriskt perspektiv i evangeliet. Han rör sig omkring temat om frälsaren och det som frälsaren har kommit för att uppsöka, om det förlorade. Han betonar Jesus sanna mänsklighet och han använder ofta termen människosonen. En nyckelvers är denna: människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Lukas ger den fullständigaste versionen av Jesu liv. Av synoptikerna, det vill säga Matteus, Markus och Lukas, så av de 170 berättelserna som finns i dessa evangelier sammantaget, så finns 48 i Lukas som endast finns hos honom. När tyska teologer i Tübingen i Tyskland, alltså på 1800-talet, försökte ifrågasätta apostlagärningarnas historiska sanningshalt och menade att de var ett efterhandskonstruktion som hade skrivits på 200-talet efter Kristus för att skapa åt kristendomen ett heroiskt ursprung och upphöja Paulus till någon slags märkvärdig apostel. Så var Sir William Ramsay, en språkforskare och arkeolog i England, som också anammade den teorin om apostlagärningarna. Och för att ytterligare bekräfta densamma så for han ner till Mindre Asien för att genom utgrävningar påvisa att apostlagärningarna var mer eller mindre ett falsarium. Men med Nya Testamentet och apostlagärningarna i ena handen och spaden i den andra, följande Lukas beskrivning av Paulus missionsresor och utforskande sanningshalten så långt han kunde språkvetenskapligt, arkeologiskt och historiskt, geografiskt, så blev han allt längre och längre i ansiktet i det att han fann att Lukas faktiskt hade rätt. Och han blev en hängiven kristen på kuppen, och han blev en av historiens starkaste försvarare av Lukas historiska, av Lukas historicitet och av Lukas tillförlitlighet i sin historieskrivning. Och mina vänner, om Lukas alltså var så noggrann när han skrev apostlagärningarna, så är det i så fall bara en bekräftelse på att han redovisar vad han redovisar i sin prolog, att han nämligen noggrant har efterforskat allt som han nu företar sig att skriva om. Hans överskuggande ambition var tydligen att få tag i sanningen om Jesu liv. Han ville åt sanningen om det som nyligen hade inträffat i Palestina, när denna märkliga personlighet hade vandrat omkring på dess vägar. Och han ger sin ärlighet till känna i inledningen av Lukas evangeliet. All den stund många andra har företagit sig att om de händelser som har timat bland oss avfatta berättelse. Han är ärlig, han säger: jag är inte den första. Det är många som redan har skrivit om detta. I enlighet har de skrivit med vad som har blivit oss meddelat av dem som själva var åsyna vittnen och ordets tjänare. Han går tillbaka till ögonvittnesrapporterna när han skriver sitt evangelium. Och det grekiska ordet för meddela uttrycker den sanningsenlighet och omsorg med vilken fakta hade överlämnats och vidarebefordrats. Meddela betyder att överföra till någon en given tradition eller uppenbarelse. Det är samma ord som Paulus använder i första Korinthierbrevet 11 när han säger: jag har från Herren undfått detta som jag också har meddelat er i den natt då Herren Jesus blev förrådd, och så vidare. En noggrann överföring av en given uppenbarelse, av givna fakta. I det 15:e kapitlet: jag meddelade er ju så som ett huvudstycke, nämligen detta att Kristus enligt skrifterna dog för våra synder, blev begraven, uppstod igen på tredje dagen enligt skrifterna. Jag meddelade er, överförde dessa fakta till er på ett mycket noggrant sätt. Lukas har själv företagit sig nu en grundlig tid av efterforskning. Han har konsulterat både skrivna källor och gått omkring och intervjuat ögonvittnen som ännu levde. William Ramsay menar till och med att Lukas faktiskt samtalade med Jesu egen mor Maria för att få information om det som vi nu ska läsa i de två första kapitlerna i Lukas evangeliet, om Johannes döparens födelse, om Jesu födelse. Och ett ytterligare syfte anger Lukas med sitt evangelium i den tredje versen: att jag grundligt efterforskat allt ända ifrån begynnelsen för att skriva till dig därom i följd och ordning, Theophilus. Alltså, han har velat ge en systematiserad berättelse om Jesu liv, inte nödvändigtvis en strikt kronologisk, men de källor som redan fanns, de var kanske mer lösryckta källor, berättelser lite här och där om Jesu liv. Nu vill han samla allt och göra en systematiserad redogörelse för Jesu liv. Och när Lukas evangeliet var skrivet så erkände alla att detta var den mest fullständiga beskrivningen av Jesu liv. Och därför så kom de tidigare källorna att försvinna i historien tydligen. Och endast dessa fyra evangelier som vi äger kom att bevaras. Han har fått material ifrån Markus också, som vi vet. Slutligen, författarens syfte är att påvisa, som jag redan har sagt, tillförlitligheten i det som Teofilus redan hade blivit undervisad om, de kristna sanningarna, Jesu liv, hans ord och gärning. Så skriver han: ädle Teofilus, tillkännagivande att denne hans vän, som troligen bodde borta i Rom, var en uppsatt ämbetsman, för den titeln ädle tillskrevs bara vissa myndighetspersoner. Ni finner orden bara på två andra ställen i Nya testamentet, när aposteln Paulus trädde fram inför Festus, landshövdingen Festus, och säger ädle Festus, och senare inför konung Agrippa och säger ädle konung Agrippa. Så det anger en viss värdnad. Och Lukas trovärdighet tycker jag ökar, mina vänner, i det att han själv inte gör anspråk på att vara ett ögonvittne. Om någon ville konstruera ett falsarium av Jesu liv, så skulle han säkert ha gjort anspråk på att själv ha varit med och sett saken, i sin iver att få folk att tro på den produkt han nu ville redovisa. Och vi kan vara tacksamma alltså till Lukas för hans högt ställda krav på sanningsenlighet och ärlighet när han skriver sitt evangelium och innan han gör detsamma.